varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Red Army Sverige-podden. Idag är det dags för avsnitt 206 och på agendan idag så har vi bland annat Ole Solskjers intervju i The Overlap. Han gav lite intressanta svar i den som vi ska diskutera idag och vi kommer även att ladda upp inför mötet mot Liverpool på söndag och gå igenom en del lyssnarfrågor från er. Och med mig här idag så har jag Fredrik och Mikael. Välkomna, hur är läget med er idag?
Det är bra, bra. Hur är det själv?
Gött. Det är bara bra med mig också.
Bara bra här också.
Härligt att höra.
Du är precis hemkommen va, eller? Från Manchester.
Från paradiset, Måns.
Från paradiset. Nu är det väl 48 timmar sedan som jag kom hem, men...
48 mörka timmar.
48 otroligt mörka timmar. Går ju fortfarande runt och försöker låtsas att jag är kvar i Manchester. Men jag blir hela tiden påminn om att jag är i Göteborg.
För dina thank you dear funkar inte eller?
Nej, de funkar inte. Och det är inte så, så fort jag går och jag var handla på Willys innan och hoppades att expediten skulle börja fråga mig hur det var med mig och ifall jag ville gå ut och dricka bärsen, för att det är ju den behandlingen man får av servicepersonal i Manchester, för de är ju så jävla trevliga.
Packa din kasse också.
Ja, ah, den liksen fick jag faktiskt inte. Jag vet inte vad du brukar handla när du är i Manchester, men du får...
Bara på spar.
Bara på spar.
Man går in och köper 2 liter vatten, ett sexpack öl, en påse chips. Det är det enda man handlar på. Man är det.
Ah, så ja, är det. Jag handlar nog lite för mycket på Tesco. Där får man inte riktigt... Jo, för fan. Det var ju... På ja, ett Tesco så packar de varorna faktiskt. Ja, jag minns det nu.
Jag
var
lite, man packar själv, nej.
Lite för berusad för att minnas det i stunden. Men ja, fan vad tråkigt det är hemma i Sverige. Det tänker man på när man kommer hem från Manchester. Fy fan, vilken jävla härlig och levande stad det är.
Ja, det känns ju dubbelt så stort som Göteborg.
Ja, alltså inte till ytan kanske, men nej. Sett till människor som är ute och njuter av livet på gatorna så är det ju faktiskt tiofaldigt. De bryr sig inte om att det är mars och tråkigt väder. De går ju ut och dricker bärs och har det kul ändå.
Det är ingen som har jacka på sig om de går ut liksom på nattklubb eller så. De går ju ut typ tjejerna går ut liksom i korta kjolar oavsett om det är 20 plus eller 20 minus.
Ja, de klär verkligen upp sig.
Ja, det är en fascinerande skillnad faktiskt. Och att de känns ju mycket mer immuna mot... Ja, men årstidsdepressioner och sådär som hela Sverige lider av någonstans liksom.
Vi är besatta av väder.
Jag brukar skylla på D-vitaminen när jag har ju en indisk rumskamrat här i min studentkorridor som hela tiden kritiserar mig för att jag inte är mer social. Han kritiserar oss svenska. Vad fan håller ni på med? Varför är ni så jävla introverta och tråkiga? Och då brukar jag alltid säga att vad fan, har du sett vädret? Eller det är ju så jävla mörkt här. Men teorin håller ju inte. För att i Storbritannien så kan de ju bevisligen vara jävligt glada och goa ändå. Så jag vet inte.
Nej, exakt. De känns ju... Nej, precis. Jag brukar käka lite extra D-vitamin till skott på vinterhalvåret för att inte bli helt jävla förstörd. Men det känns ju som att det behöver de inte göra i England. De är bara... De kanske är lite liksom småfulla hela tiden också på något sätt.
Så det måste nog.
Ja, det är de.
De kör som i den där danska filmen med Mats Mikkelsen, Druck. De kör, försöker hålla sig till 0,5 promille hela tiden utan att det ska synas bara.
Ja,
de fattar inte ens den premissen till filmen, för de har gjort så i alla år.
Ja, det är som vi alltid har gjort liksom. Fan är det väl inget konstigt. Så tänker alla danskar också när de ser den ur sig.
Ja. Men hur var matchen då? Eller var liksom, hur var helgen?
Fan, man har ju så jävla höga förväntningar när man åker till Manchester och besöker Old Trafford för första gången. Och på något jävla vänster så motsvarades de, trots att så här när vi efter matchen skickade in och kollade på Twitter och Reddit och alla bara, fy fan alltså, jag höll på att somna där till matchen. Det var så jävla tråkig match, men jag bara, vad fan, det var ju fan ingen tråkig match. Det var ju fan en underbar match att se, men det säger
jag,
lite...
Jag tänkte fråga dig vad det blev i matchen, så kom jag på att det blev 2-0.
Ja, jag tror...
Så det säger väl kanske lite.
Ja, nej, det blev, jag kan intyga att det blev 2-0. Nej, ja. Men det var fan vad fantastiskt det var att vara på plats, och atmosfären gör ju lite... Det här med att liksom United har gjort. När man sitter hemma och våndas varje vecka och ser det dåliga spelet, och då försvinner det, är som att ibland kan man ju nästan glömma efter vissa förluster eller efter vissa matcher, så funderar man lite på vad fan håller jag på den här fotbollsklubben för. Men det är ju något som när jag var på plats där i helgen med mina bröder och farsan och min farbror, då blev man ju verkligen påmind om hur jävla fantastisk den här klubben är och hur jävla nice det är att vara på plats.
Men fan, du var ju lite i radioskugga där. Jag tänkte, fan håller han på med? Hur är det av sig? Jag ser inga bilder eller någonting.
Nej, men vad fan, alltså vad håller de på med? Man måste ju betala. Visst, okay. Det fanns wifi, men vet du vad? Det dumma var att jag skulle köpa en sån där adapter. Det var det första jag gjorde när jag kom. Jag gick till en Tesco-butik och köpte en adapter. Och så kom jag hem och så bara kollade jag på förpackningen. Så står det adapter för att besöka Europa från UK liksom.
Så jävla orutinerat. Sån köper man innan på Clas Ohlson. Lärdom ett, Måns.
Nej, men det värsta då, det slutar ju med att min farbror är den enda som har köpt en adapter. Så vi bor ju där liksom 3-4 nätter, men vi har bara en adapter att dela på. Så man går runt konstant med 20% batteri, och så vill man ju spara det till någon jävla, till en bild på Old Trafford. Så att, ja, jag får förklara radioskuggan på det viset.
Ja, nej, sen är det ju småtråkigt att betala för att surfa också.
Mer än 100 megabyte, så kostar det 100 spänn för 100 megabyte till. Det är ju, ja. Det är ju så det
fuck
är när
Brexit.
Boris Johnson får bestämma.
Eller hur? Och det är liksom våra referenser om att det är Brexit. Det är att vi måste betala för att surfa i landet, och att man är förbannad för att United inte får värva spelare under 18 år. Ja. Jag tror engelsmännen kanske är lite andra saker som de reagerar på eller värdesätter mer, men det här är våra saker.
Ja, det var fan tur att vi lyckades fixa Garnacho innan britternas utträde ur EU.
Ja, de gick på en jävla shopping spree innan Brexit såg till det med så här 10 stycken 16-åringar.
Ja, det var så alltså. Var det många lag som gjorde det? Som bara passade
osäker
på innan?
Det vet jag inte riktigt, men United värvade ju ganska många då med Garnacho och Fernandes och Hannibal kom i och för sig något år innan, men en del till också.
Där tror jag inte att jag räknade ihop 1+1, liksom att det var därför det vart ett shopping spree just där och då. Liksom.
Alltså, men de sa intressant. Inte det officiellt, men man kan ju anta att det var lite så här sista chansen.
Det måste ju ändå vara Murtogs största bedrift i United, Garnacho-värvningen, eller?
Ja, han har värvat bra till akademin, och sen han hade lite hand om damlaget också. Så där. Men alltså det är så, han har inte gjort det bra i A-laget, men det är också, fan, det verkar inte som
bort,
att någon gör det.
Han skrämde ju bort Bellingham, för fan. Men
Ole snackade om Bellingham också.
Ja, just det, gjorde han.
Jag lyssnade bara med halva örat, men han sa väl typ att Bellingham typ hade, jag vet inte, han var mogen för sin ålder och redan bestämt sig typ.
Han var den mognaste ungen han någonsin hade träffat.
Så hade de ju skeppat dit, de hade skeppat dit hela jävla ligan med Ferguson och Cantona och...
Det var bara en slump att Cantona var där, eller?
Jaha, det var det, okej.
Okay. Ja. Om jag fattade det rätt från Ole där, som sagt, jag lyssnade bara med talfkul.
Just Cantona var nog en slump, men inte Ferguson.
Nej, han bor ju där också.
Han bor ju ett kiffer där. Vad tyckte ni om matchen mot Everton? Hur var den att följa hemma i soffan?
Jag funderar lite på det när du frågade, eller när du kom med agendan innan. Och jag har typ inget att säga egentligen. Det är ungefär som det har sett ut de tidigare matcherna. Och ganska trött på att liksom säga samma sak som jag alltid sagt. Men det är, vi gjorde fler mål än dem. Garnacho var bra. Annars har jag fan inte så mycket att säga.
Det var ett hål på mittfältet.
Ja, det var det. Vi tappade mycket boll i uppspelsfasen. De kontrade, de skapade chanser, de sköt mycket skott. Och vi var bättre i båda straffområdena, och därför vann vi.
Ja, Fredrik, ja. Har något då?
Nej, jag kan nog bara instämma egentligen. Liksom, man kan väl kanske lägga ytterligare lite fokus på Garnacho där ändå, för det känns ju som att, alltså, i alla fall jag kan nog glömma bort ibland att han bara är 19 år, att han liksom är 3 år yngre än Martinelli och Saka exempelvis.
Ja, det är sjukt.
Sen han är ju inte nödvändigtvis lika bra som dem, men liksom, det känns ju som att den här säsongen har ju liksom mycket mediafokus hamnat på Maino. Men ja, Garnacho har ju, vad han startat nu? Jag tror han startat 25 matcher i rad. Liksom.
Ja.
Mm. Det är inte många... Det är bra att du tar upp det med åldern. Jag tror också att många glömmer bort det. Man tänker att han är typ 24 på något sätt. Men det är inte många 19-åringar, det är inte många hans ålder som är så produktiva och så bra som han är. Jag tycker ju faktiskt att han har varit, så här, ser man över hela säsongen så tycker jag faktiskt att han är nästan topp 3 liksom i våra jämnaste och bästa spelare. Och det som jag tycker är intressant är ju att när jag till exempel har sett Garnacho i ungdomslagen så har jag alltid tänkt, alltså jag har alltid tänkt att han kommer göra ganska mycket poäng i framtiden, för att han är liksom en klatschspelare, att han kan komma i fart och vika in och bara in den i bortre hörnet och så vidare. Så att han har de här poängen i sig. Men, och det tror jag fortfarande att han kommer göra och att han kan göra. Men när vi har diskuterat honom tidigare så har ju diskussionen varit liksom att kommer han vara bra nog spelmässigt och är han redo att starta matcher? Är han redo att bidra tillräckligt mycket i spelet? Och där är jag väldigt positivt överraskad. För jag tycker att när han väl startar nu så bidrar han i alla starter. Han bidrar med poäng och han bidrar i spelet. Sen gjorde han inte några poäng nu mot Everton. Liksom på papper så. Men han var ju den som ordnade de här två straffarna och var den som hotade matchen igenom. Och då tänker jag in så här, inte bara chansmässigt men också så här spelmässigt, hur han driver upp bollen, hur han tar fram bollen, hur han hela tiden hotar deras försvar. Och så att där är jag faktiskt imponerad. Jag tycker han har utvecklat sig och tar fler och fler korrekta beslut i de avgörande situationerna. Sen har han ganska mycket att jobba på i den sista tredjedelen där, men man ser ju att han har en jävla potential, inte bara poängmässigt men också spelmässigt. Så att det känns ju verkligen som att han kan bli riktigt jävla bra framöver.
Det är ju det som är så himla... Det är ju en sån självklarhet att se honom i startelvan varje vecka den här säsongen. Innan vi gick in i säsongen så... Det har bara gått så jäkla fort till att han har faktiskt blivit en självklar startspelare för United. Och som du säger, Mikael, så bidrar han ju... Jag vet inte, jag får med att du har nämnt det och det är ju så han... kom igenom i ungdomslagen och det var så han utmärkte sig i ungdomslagen. Det var ju att han var väldigt bra på att komma in och vara explosiv och avgöra matcher, och den förmågan har han ju såklart fortfarande, men precis som du säger så är det ju det här bidragandet till spelet på ett annat sätt som har kommit fram nu när han har fått starta, utgå från höger och istället för till vänster. Och jag tycker att han har fått spela lite till vänster de senaste matcherna, och då tycker jag nästan att han har, det kan ju ha med andra aspekter av matchen att göra, men det är nästan så att jag börjar gå mer och mer mot att tycka att han är ju fan i mig bättre till höger än vad han är till vänster.
Han är bättre i spelet till höger, han bidrar mer till spelet, han blir mer mångsidig spelare när han spelar till höger. Däremot så tror jag fortfarande att han är mer målfarlig när han väl spelar till vänster, för där tror jag att hans avslutningsförmåga kommer mer till sin rätt. Men absolut, han kan spela, han är jättebra till höger, han kommer göra mycket poäng till höger också, för han kan vika in och skjuta med vänsterfoten till exempel. Men det är bra, för att när han kom fram förra säsongen, då var det ju väldigt mycket så här att när han väl startade, då var han väldigt anonym, han sprang mest rakt in i spelarna. Så där tycker jag att man ser en jävligt tydlig utveckling. Men där var han ju bra när han hoppade in, för då gjorde han precis de här sakerna som du sa, att han kan springa mot trötta försvar och då kunde de inte hänga, då orkade de inte hänga med honom. Men när han väl startade så fick han inte ut så mycket. Men det är ju en stor skillnad bara till den här säsongen. Och då är det bara liksom den skillnaden från han var 18 till 19. Så att han har ju fortfarande extremt många år på sig att slipa på detaljer. Och ja, det känns väldigt lovande, måste jag säga.
Mm. Ja, det är någonting med också att liksom... det känns som att United ibland kan ha en tendens att... förstöra spelare, eller inte förstöra spelare, men att de liksom på något sätt kanske tappar sig själva eller de tappar självförtroendet och sådär. Men där känns det som att Garnacho än så länge är immun ifrån. Han är ju fortfarande bara totalt orädd och bara liksom gör sin grej liksom. Och det tycker jag är väldigt beundransvärt. Och sen ska man väl liksom inte glömma bort att när Ronaldo var 19 i United så var det mycket... Han var ju inte heller så himla mycket slutprodukt och inte alltid så himla effektiv. Liksom. Det var ju mycket översteg och sådär. Så att det är ju... Ja, nej, det är väldigt kul att se.
Ja, men han påminner lite om Ronaldo så att, precis som du säger där, att han på något sätt påverkas inte hittills av det här negativiteten som har varit och så vidare, utan han är arrogant och han har sånt självförtroende så att det inte påverkar honom på samma sätt som det kanske påverkar. Alltså Rashford till exempel har inte riktigt den arrogansen och det är självförtroendet, om man säger så, om man jämför just de två. Så att jag tror absolut att det kan spela in i att Garnacho är lite mer immun mot de sakerna. För att han är ju också en sån som det här jag pratade om förr, att när han liksom spelade i U18 så gjorde han inte så himla många mål när United mötte Middlesbrough hemma i ligan liksom. Men när United kom långt och vann FA Youth Cup till exempel, så gjorde han gjorde ju nästan alla mål liksom när United kom till semifinal och final och spelade på Old Trafford och spelade på de här stora arenorna inför publik. Då var ju han nästan alltid den som gjorde den här skillnaden. Men i serielunken liksom så gjorde inte han så himla många mål. Så att han är verkligen en sån som växer av liksom i de stora matcherna och när han får blickarna mot sig och lite den här arrogansen liksom att kolla på mig, det är jag som ska göra det och sådana saker. Så jag tror definitivt det stämmer det du säger.
Och en arrogans som vi behöver att våra yttrar har i Manchester United, eftersom att den pressen som finns på att bära den röda tröjan är ju enorm och man ser ju hur, jag tänker på Rashfords utspel, eller inte utspel, men när han mötte media och skulle förklara sin situation för några veckor sedan. Jag vill inte sitta här och säga att Marcus Rashford inte har vad som krävs för att axla pressen som finns, för den pressen som kommer från media på den här klubben idag är ju helt, alltså finns ju fan inget som inte skrivs om. Och han där Samuel Luckhurst eller vad han heter, som har precis skrivit nu att Mount inte, han kommer inte till United för fotbollens skull. Alltså bara, det är så mycket skit som skrivs och det är ju...
Trams.
Det har jag missat, tror jag. Vad var det för något? Brukar inte han vara ganska trovärdig?
Det är inte svårt att ta upp det.
Nej, vi ger inte honom någon mer uppmärksamhet, men poängen...
Det är Evening News, va?
Ja, Manchester Evening News. Jag köpte faktiskt den när jag var i Manchester. Fy fan vad dålig kvalitet det var på papperstidningen. Den var ruggigt billig alltså.
Du menar pappret var billigt?
Ja, men det som skrevs var också...
Den är väl gratis liksom på fredagar, tror jag.
Var den det?
Ja, fan, jag köpte för mig. Den har varit det i alla fall. Så varje fredag så är det gratis.
1,90 pund på torsdagen, hade bara kunnat vänta ett halvt ding så hade fått den gratis.
Exakt.
Nej, men poängen med det var väl att fan, Garnacho, han har ju vad som krävs för att spela den här klubben. Får bara hoppas att han utvecklas, fortsätter i den här riktningen och att han faktiskt har ett intresse av att fortsätta spela United och inte börja flirta med Real Madrid som hans förebild Ronaldo gjorde när han blev lite äldre.
Mm, ja, precis. Det får jag verkligen hoppas. Så det finns ju också någon arrogans, det är ett krångligt ord, för att det känns ju som att kanske Jadon Sancho, han har väl någon sorts wannabe-arrogans. Han vill väl se lite dryg ut och sådär, men han är rätt mjäk egentligen. Liksom.
Han vill se dryg ut, det är hans mål. Liksom.
Men han har liksom inte riktigt swagen för det.
Men mjäkig.
Det är det som är med liksom... med så här karisma, arrogans och sånt, det går inte att ta på, det är någonstans osynligt, så antingen har man det eller så har man det inte.
Ja, exakt, och det känns ju Garnacho mer som att han är Ronaldo ändå. Nej, precis, han är the real deal på något sätt.
Det är lite som Ronaldo och Messi som båda försöker vara Eric Cantona, men ingen av dem har karisman för att vara det.
Ja, men jag tänker i den här konversationen så måste vi väl ändå lyfta Rasmus Höjlund också, eftersom att jag tänker hans, vad jag blivit imponerad av sedan han kom till United är ju hans mentala förmåga, att han verkar vara jäkligt stark, för att han fick ju genomgå en jävligt tuff period under hösten där han knappt fick några passningar och knappt gjorde några mål, och sen kommer han in i det här stimmet av att göra mål i nästan varje match, och det är som att han aldrig har sänkt huvudet. Så det är väl som att han kan ju, jag vet inte, jag tror att han har psykiska egenskaperna, mentala egenskaperna att faktiskt spela i den här klubben också, utan att för den delen vara arrogant. Så att,
Ja, på något sätt, ja precis. Så det gjorde att när han hade den här måltorkan så var jag aldrig riktigt så här orolig ändå, för det kändes som att han... ja, han kommer inte säcka ihop efter ett halvår liksom.
Vad har du att säga som var på plats liksom? Har du något speciellt du såg eller blev imponerad av eller
alltså, fan, det är ju liksom små saker. Jag blev lite förvånad över att Lindelöf, jag läste att Lindelöf hade gjort en ganska svag match. Och det blir ju så här, man har några bärs i blodet, man sitter där och är helt uppfylld av att vara där första gången av stämningen. Men det var en löpning han gjorde som var så himla, fy fan vad många löpmeter han tog på bara 10 sekunder. Han var uppe i ett anfall och sen sprang han hem och vann en boll. Och det var en av matchens höjdpunkter. Sen var det en annan sekvens som jag skrivit ner i mina notes på mobilen som jag faktiskt inte har kollat upp i efterhand. Men det var en gång som United spelade upp och var väldigt bra i uppspelet och fick till ett, jag vet inte hur anfallet slutade, men det var så jävla snygg fotboll i ett uppspel som ledde till en chans och jag bara fan, fy fan vad jag njöt av den och se den sekvensen liksom. Men det var liksom en gång på hela matchen. Mm.
Det var inte som första liksom 5 minuterna när Casemiro gav bort den typ 5 gånger första 3 minuterna. Det var helt sanslöst.
Vad fan var det? Var det åtta? Han hade tappat bollen 8 gånger första 20 minuterna.
Ja, något sånt. Ja, det var helt bisarrt.
Herregud.
Ja, det var. Ja,
De höll på att få. Hade de haft lite kvalitet så hade de gjort liksom 2-0 första 10 minuterna.
Oh, gud vad det ofta man
första 30 sekunderna hade de gjort 1-0.
Ja, det är många matcher man känner så här, jäkla tur att våra motståndare är så dåliga. Alltså det är bara, ja.
Ja, de är dåliga på att skjuta för de får ju otroligt många skott. Sen är vi väl bra på att försvara lågt och stå och Evans och Varane står och agerar liksom plank.
Men det är ju det svåra i fotboll liksom. Man kan ju coacha hur mycket man vill, men har man inte liksom kvaliteten i typ som Dijk har här, har inte kvaliteten i striken eller generellt inte i de offensiva spelarna, så då är det jävligt svårt att coacha till en seger om de inte gör några mål på de lägena de får. Därför tycker jag det är lite intressant, för att jag hör ju så ofta folk säga att United har så dålig trupp. Och visst, jag kan väl hålla med om att det finns luckor och kvalitetsluckor i truppen, men generellt så vinner vi ju många matcher för att vi har mer kvalitet här motståndarna. Och den här matchen är ju ett jävligt bra exempel på det, att vi har mer kvalitet än dem och därför vinner vi den här matchen. För att det är inte så att vi spelar ut dem eller att vi gör si eller så, utan det handlar ju bara om att Garnacho gör de här bra aktionerna och så får vi straff och så.
Och att de är rätt, det är klart att det är bra, det är jävligt bra vad Garnacho är det, men fan vad, alltså, det var ju jävligt klumpiga straffar av Everton.
Ja, det
men
var det.
En till sak jag skulle vilja nämna som jag tänkte på var att jag tänkte på det, vi får ju så ofta fråga så här, är Marcus Rashford lat typ? Och nu var det ju en match där han faktiskt för första gången på länge tog ett större jobb. Men det var någonting jag tänkte på när jag lämnade Old Trafford också. Att fan, idag så var Marcus Rashford inte lat. Jag kunde se hans löpningar, han var fan inte lat.
Alltså det han gör när man ser live tycker jag nästan varje gång jag ser honom. Han tar jävligt mycket löpningar bakom backlinjen. Mm. Alltså när han inte får, han får ju ganska sällan bollen egentligen de gångerna. Men han tar väldigt många löpningar bakom backlinjen. Och då är det lite svårt så här. Och då alltså, jag tror folk förväntar sig att han ska ta de löpningarna, men att han också ska vara ner och spela vänsterback. Och det känns som att han kan liksom inte göra båda sakerna riktigt. Och då får man ju antingen välja att ska han ta jättemånga djupledslöpningar eller ska han hjälpa till mer bakåt. För det känns inte som att det är rimligt att han ska kunna ta båda. Och det här gäller liksom alla spelare i hela världen. Det är inte så att, ja, men säg, hur använder PSG Mbappé? Jo, att han springer bakom backlinjen och tar de där löpningarna. Ja, och då hjälper han mindre till hemåt. Så att alla har ju olika roller att ta. Så det känns det verkligen som att Rashfords roll är att göra det han är bra på. Det vill säga att springa bakom backlinjen. Och då tar han lite mindre ansvar hemåt. Sen är det klart att han är lat i vissa situationer och så. Men det känns ju verkligen som att man får välja lite där vad man ska prioritera hos honom.
Ja, och frågan är om inte hur länge vi kan låta honom ha en sån lyxroll i så fall, och varför inte Garnacho ska få den lyxrollen istället snart, om Garnacho faktiskt kan producera mer än vad Rashford gör. Men det är ju också så här, det gör han ju inte, för kollar man på deras målstatistik den här säsongen så är den ju ganska identisk. Så att,
ja, så är det ju. Sen tycker jag, ja, det är en rimlig fråga, för att Garnacho har ju varit bättre än Rashford den här säsongen.
Så. I alla fall i spelet. Så
ja, absolut.
Och även,
nej, men överlag så tycker jag att Garnacho har varit bättre än Rashford den här säsongen. Och alltså, det är klart att det är en rimlig fråga så. Sen är inte Rashford i en position att ha den lyxrollen i ett lag som ska slåss om några titlar, det tror jag inte överlag.
Nej, men jag tänker också på det här med PSG liksom, alltså fan, de har väl aldrig gått, alltså... Hur ofta har de gått till semifinal i Champions League till exempel de senaste 10 åren? Det har de väl inte...
Jo, de har varit i final.
Ja, jag snackar skit.
Ett år. Men absolut.
Men jag tänkte säga var att...
Fan, de har inte kommit så långt generellt.
Hur många av världens bästa lag har råd att ha en lyxlirare? Det var det jag tänkte på lite.
Ja, nej, det är ganska sällan. Det är väl en diskussion kring just PSG där. Alltså, varför har inte de lyckats? Ja, men de hade Mbappé och de hade Messi, men de hade ju ett jävligt obalanserat lag, precis som du säger, där alla inte tog jobbet. Och då är det, ja, men det är svårt att vinna matcher där liksom 2-3 spelare inte tar något jobb utan boll överhuvudtaget. Då kommer du inte vinna några matcher, speciellt inte mot lag som är ungefär lika bra, där alla gör jobbet mot andra storlag. Och det är intressant, alltså, vi ska ju diskutera Solskjaers tider lite, men han sa ju just det med Ronaldo i laget, att det är liksom, det förändrar ju allting. Och då hade United bara en spelare som var svag utan boll då med Ronaldo.
Ja, vi kommer ju komma...
Eller ja, vi hade ju flera, men det kanske blev extra tydligt och han kanske var allra sämst, om man säger så, på just det.
Ja, vi ska ju gripa tag i det alldeles strax. Jag tänkte att vi ska bara avsluta. Zigzag, vår kära lyssnare, han somnade under andra halvlek i lördags mot Everton. Och han frågar om det är ett bra eller dåligt tecken att somna i andra halvlek på en match som börjar 13:30. Är det bra eller dåligt tecken?
Jag vet inte riktigt hur det skulle kunna vara ett bra tecken. Det är väl...
United kontrollerar matchen så mycket att han känner sån trygghet. Det är som så här, vaggades in i den här tryggheten. Somnade som en liten bebis.
Men jag kan, precis. Förmodligen var det väl ett dåligt tecken. Jag kan inte säga att jag somnade liksom så här, så jag kan inte riktigt känna igen mig i det. Men på något sätt känner man igen sig att jag kommer inte ihåg så mycket detaljer från Everton-matchen. Alltså den var ju ganska lik. Jag skulle absolut kunna blanda ihop den med, jag vet inte, Nottingham Forest-matchen och Fulham-matchen hemma. Alltså alla matcher ser likadana ut, så det spelar liksom ingen roll att han sov lite. På något sätt.
Det är bara bra för honom.
Det spelar ingen roll att han sov lite. Nej, det är fan sant. Det finns inte så mycket att säga om matchen. Nej,
det är viktigt med sömn. Alltså. Det är viktigt med sömn, Zigzag. Det är bara bra om du slaggar lite extra.
Ta igen sig efter en hård vecka.
Solskjaer ställer ju upp på en intervju i podcasten. Fan, är det en podcast som heter The Overlap?
Alltså det är väl ett fotbollsprogram skulle jag vilja säga.
Jag kallade det show när jag skrev om det. Jag tyckte också det lät lite konstigt, men ett fotbollsprogram, det kanske är där.
Solskjaer ställde upp i en show och han hade Neville.
Låt som han med någon jävla sexuell aktivitet.
Japanska game show.
Ja, vi vet inte vad som hände efter inspelningen. Men det kom ju fram lite intressanta saker. Vissa av de här sakerna har jag varit inne på tidigare, men han har väl inte varit med och bemött det live på samma sätt som den här gången. Vi kan ju börja med att vi hade ju faktiskt chansen att värva Haaland till ett mycket billigare pris än vad han sedan gick för från Dortmund till Manchester City. Solskjaer tipsade ju klubben redan när han var tränare i Molde om Haaland, och även vid ett senare tillfälle när Haaland hade en utköpsklausul i Salzburg. Men då sa ju scouterna att fan, vi har ju rapporter om Haaland. Vi vet ju om honom. Och så blev det inget köp. Vad tänker du om det, Fredrik?
Ja, jag vet, vad ska man tänka om det? Det är väl Nej, men det är väl lite små typiskt United på något sätt. Men vad, just det, de hade ju, så var det någon utköpsklausul på 20 miljoner pund, va? Ja. Väl om. Och det, ja, han kanske tyckte, eller de kanske tyckte att det lät väldigt
20
mycket
miljoner
för,
euro, tror jag.
Ja, okej, okej. Men ja, de kanske tyckte att det lät mycket för en oerfaren liksom norrman. Ja, jag vet, alltså, det är kanske svårt att lita på Solskär bara för att Solskär liksom var en gammal spelare i United.
Ja.
Alltså, vi har ju, alltså United har gjort några sådana där köp genom åren, typ att Pelistri till exempel var ju mycket på Diego Forlans rekommendation, men då handlar det ju liksom om 5 miljoner pund. Så det är inte lika stor chans när man kommer upp i de här summorna som 20 miljoner euro, då börjar det bli liksom så här riktiga satsningar. Sen är det klart att vi har ju facit, det är ett felbeslut såklart, men det känns ju också som att
Ahmad för 37 också betalar vi ju för honom.
Ja, det kostar inte riktigt så mycket, det är väl om alla klausuler slås in. Ja, okay. Men, men det blir ju lite så här, jag tror att mycket av det är ju för att United saknar den här typen av fotbollsledning, att det finns ingen tydlig ledare inom fotbollsdelen liksom, som är sportchef, som agerar på de här sakerna och har koll på de här sakerna och kan ta beslut kring de här sakerna. Utan jag tror mest, och nu chansar jag bara, att det blir liksom så här, bara, ja, jo, det vore väl kanske en bra värvning liksom. Och så sitter alla där, ja, jo, kanske det. Men så blir det liksom ingenting av det. Jag tror inte det tas riktigt seriöst. Och hur man ser liksom hur de har byggt trupperna, så har väl kanske inte United varit i en position heller att sitta och, alltså man, om man är Manchester United och blir liksom 4, 5, 6 i ligan, och sitter man kanske inte och chansköper 17-åriga anfallare, utan då kanske de försöker köpa mer etablerade spelare för att ta sig till toppen. Så att, ja, men antar jag väl att det är därför.
Tar man in en 34-årig Cavani istället?
Ja, lite så.
Vad hade ni, om ni hade kunnat gå tillbaka i tiden, hade ni hellre haft Haaland i truppen idag än vad ni hade velat ha Höjlund?
Nej, gillar fan inte Haaland.
Svin. Ja, men, är han ett svin då? Det verkar inte som att allting tyder på att han är ganska trevlig. Eller?
Tyvärr.
Man vill ju bara tycka att han är ett svin.
Hans farsa är ett svin.
Ja,
jag blir provocerad av att se hans farsa. Där.
Ja, det var jag.
Han
inte
känns
bara
väldigt liksom så här, gå ut på krogen och slåss fast han är 55.
Ja, precis. Jag såg han på någon läktare någonstans när han höll på att bli utslängd. Och han verkar ju vara riktigt svin. Så det är kul att man liksom kan fortsätta
honom. Han skulle behöva få lite dobbar i knät.
Ja, exakt. Ja, men vadå, tror ni att det ens på något sätt var aktuellt i och med liksom, ja, men Roy Keens dobbar i knät och City bakgrunden, fanns det minsta chans att Haaland skulle kunna ha gått till United?
Ja, men det tror jag ändå. Och speciellt om Solskjaer också. När Solskjaer väl var i United så tror jag definitivt att det hade kunnat vara aktuellt. Solskjaer som dragplåster, fan, det är inte ofta man säger kanske, men, ja, men jag tror ändå att det hade varit definitivt aktuellt.
Jag vet inte, på något sätt vill jag att det inte skulle vara aktuellt, för jag vill fortfarande att fotbollen ska vara som det var förr, att fan, inga sådana. Det är ju inte en övergång från United till Liverpool, men med tanke på dobbarna i knät och farsans karriär i City, så på något sätt så är jag glad över att Haaland inte kom till United. Höjlund är bättre än Haaland.
Klart han är.
I spelet.
Snyggare också.
Ja.
Större, starkare.
Han har väl framförallt gjort mycket, mycket fler mål, va?
Ja, Danmark är mycket bättre än Norge. Nej, förlåt, vi har fan norska lyssnare. Vi måste skärpa oss här nu. Jag tycker det är spännande att vi har norska lyssnare ändå. Jag skulle aldrig lyssna på en norsk.
Ja, vi har ju faktiskt en fråga från en av våra norska lyssnare som vi ska ta upp lite senare. Men,
det är helt otänkbart att vi skulle lyssna på en norsk podcast, eller hur?
Ja, jag har aldrig ens tänkt på att de spelar in podcasts i Norge.
Nej, det är som att lyssna på en polsk
podcast. Nej, jag trodde faktiskt inte det heller. De hade kommit så långt i. Nej.
Nej, förlåt Norge.
Förlåt. Nej, det är nordskärmigt.
Vi gillar Solskär.
Lite svårt att förstå.
Nu när han har lämnat. han är fin Solskär ändå.
Ja, men det är han. Och han sa ju flera intressanta saker. Jag tänker på det här kring Ronaldo-värvningen. Där han var lite ambivalent i sitt svar, eftersom att han hävdade då att Cristiano Ronaldo, att det var rätt att värva honom till klubben, att han var tvungen att göra det och att han säger att han tog rätt beslut, att han inte ångrade, samtidigt som han också säger att fan, laget blev ju inte bättre av Ronaldo, och som du sa innan Mikael, pressspelet United hade varit ett av de bästa lagen i ligan efter att Solskjaer tog över på att just pressa, och sen när Ronaldo kom in så förändrades det till det sämre. Vad har ni att säga om det? Att han säger att värvningen var rätt, men att den också var fel för laget. Går det ihop? Eller snackar han skit?
Nej, det går väl inte ihop. Jag tror väl att han, jag vet inte riktigt vad han menar, men han menar väl kanske att de var tvungna att ta chansen för att han var en så pass bra spelare liksom, som blev tillgänglig och så. Att, jag vet faktiskt inte riktigt helt vad han menar, men
post-come clarity.
Ja, men vad fan, det var ju ganska många som misstänkte att det inte skulle bli jättebra. Det kändes liksom helt fel väg att gå med tanke på det lag vi var då. Och för att det var ju lite läge så att vi skulle ta det sista steget. För att han hade gjort det ganska bra, liksom visade att vi kunde vara ett stabilt topp 4-lag och vi kunde vinna mot alla lag och vi kunde göra jättebra matcher där vi vinner med 8-0 mot 15 och så vidare. Vi hade alla de här grejerna. Det vi behövde göra var att ta det sista steget för att bli ett spelförande och dominerande lag. Och jag tror ju inte att United hade blivit det med eller utan Ronaldo, men där försvann väl kanske sista chansen till det också. För att Solskjaer pratar ju också om det, att det blir så mycket ringar på vattnet att om han sätter Ronaldo åt sidan en gång så blir det ju det blir så en jävla cirkus kring allting.
Han bad Solskjaer att vila honom var fjärde match, men sen så sa Solskjaer att när han väl vilade Ronaldo var fjärde match så blev Ronaldo ändå förbannad.
Ja, och det blev, han nämnde ju det här med, och då började Ferguson ifrågasätta liksom, då kommer han ner där och ska säga sitt om att Ronaldo borde spela och så vidare.
Men kan det stämma verkligen?
Ja, alltså, det kan jag ändå tänka mig, Ferguson är fan helt besatt av Ronaldo. Det känns som att han har tappat allt förnuft.
Ja,
karaktärsmord på Ferguson.
Ja. Ja, men det
han har inte gjort någonting för United.
Men att han ska gå ner och, ja, det kanske är så det funkar, jag vet inte. Det känns bara liksom oproffsigt att han ska
oseriös organisation, det låter inte som United.
Det är klart som fan det funkar så. Alltså, jag förstår väl att det mesta är oproffsigt, men det låter liksom, det låter så himla svågerpolitik och bara, ja, men gamla tränaren kommer in och liksom,
men har det åsikter inte det, om det. Nu har jag absolut alldeles för lite fakta att utgå ifrån, men någonting säger mig att det har varit lite snack om det de senaste åren, att fan, Fergusons makt över klubben är för hög. Jag tror att jag har hört Adam snacka om det i någon podd, och du har säkert också snackat om Mikael, att han fortfarande har liksom, nu sitter han ju och fikar och äter middag med Sir Jim Radcliffe, och det är väl fortfarande så att han, de har honom som en väldigt pålitlig rådgivare på något sätt, men
så är det ju. Nej, det känns väl inte riktigt som att det är, man måste nog kanske bryta lite där. Det är väl bra att han är i och runt klubben där och kanske kan säga sitt någon gång där, men han ska inte liksom kunna få påverka på det sättet längre. Den strängen måste man ju kapa lite.
Hur gammal är han nu? Google. 82.
82, han är som...
Kan man lita på 82-åringar? Jag vet inte.
Fråga USA, deras president.
Helvete, ja, alltså 82 bast. Det är... Nej, jag ska inte säga det.
Ja, nej, men det är väl klart som... Alltså, det är ju klart att han är liksom med på en kant sådär. Det kommer väl alltid vara. Men det, speciellt nu om vi ska börja om med liksom, Ratcliffe och sådär, då kanske det är bra att låta dem faktiskt göra det också.
Ja, det var inte jättebra när han valde sin ersättare till David Moyes.
Nej, shit vad...
Come on, stöttade. David Moyes. Play like Fergus Boys. Ja, de försökte dra igång den sången en gång på pubben innan match. Det var få som hängde på. Come on, David Moyes. Folk bara kolla på oss.
Var det nyligen, eller?
Ja, det var liksom inte så här 8 år sedan, utan det var typ så här ett halvår sedan.
Hur många bärs var ni inne på då?
Många av de här en liters bärsen var det.
På det,
snusfylla också.
På The Trafford, eller?
Ja, det var på Trafford.
Ja, det var de som var så gigantiska.
Ja, exakt. En liters bärsen på The Trafford och dra igång come on till
oss. Vi har faktiskt en till punkt som jag tänkte att vi skulle ta upp från Solskjärs intervju. Och det har att göra med det här med kaptenskapet, att han fick jobba, fick anstränga sig lite inför vissa matcher att få en spelare att vilja vara kapten i en match, och även var han tvungen att säga åt vissa spelare att nu får ni snacka med pressen, eller snarare att vissa spelare ville inte möta media innan matcher för att de var lite osäkra på vad de skulle säga till pressen. Vad tänker du om det, Mikael?
Ja, jag tycker det är någonting som vi har sett de senaste åren, att vi saknar ledartyper, och det har vi diskuterat många gånger i podden också, att vi saknar naturliga ledare, vi saknar starka ledare som tar tag i situationer och som äger situationer, och det är därför vi har haft svårt med just det här kaptensvalet också. Maguire var innan och vi kände väl att ja, men han är inte den bästa kaptenen kanske att ha, och han blev dessutom kapten väldigt snabbt när han kom till klubben. Solskjaer pratade ju väldigt gott om honom som kapten och sa att han var den klart liksom bästa ledaren liksom i gruppen. Det var lite intressant tycker jag. Men överlag så tycker jag att vi saknar starka ledare och starka karaktärer i truppen. Nu har det väl blivit lite bättre, för jag tycker att Martinez är ju en stark karaktär och ledare, och jag tror Casemiro är en sån också, och Varan delvis en ledare och sådär, men
är inte det något som ändå talar lite emot det här med att föryngringen och lönebudgeten måste frigöras, att det måste ske sommar och att Casemiro och Varane måste vara först ut? Vi har en trupp som saknar karaktärer, även som du säger så har det blivit bättre på de senaste 2 åren, och 2 av dem har ju varit Varane och Casemiro, och såklart också Licha Martinez som du säger. Finns det någon risk att släppa både Casemiro och Varane i nästa transferfönster utifrån ett ledarskapsperspektiv?
Jo, det är klart det finns. Och sen är ju Varane, det är inte så här kvalitetsmässigt anledning till att jag vill att vi ska släppa Varane, utan det är ju bara vi behöver bygga om, och då tycker inte jag att det finns någon riktig mening att ta kvar dem, eftersom jag tror ändå att det kommer vara en process där vi börjar om och bygger om, och vi kommer inte vinna ligan nästa säsong ändå, så då ser jag ingen riktig mening att de är med på den resan. Men det är klart att vi kommer tappa lite kvalitet kanske om vi inte lyckas ersätta Varann. Jag tror inte det är så mycket kvalitetstapp från dagens Casemiro om vi lyckas hitta en bra ersättare. Men ledarmässigt och erfarenhetsmässigt så kommer vi tappa lite, men det beror också på vad vi får in, och vi kanske hittar någon stark jävla ledare här och där och sådär. Så jag tycker ju Bruno Fernandes är en hyfsad ledare ändå. Martinez är en ledare, och det är väl inte omöjligt att andra kliver fram och växer fram i någon slags ledarroll heller, eller att vi tar in någon spelare som tar sig an den ledarrollen, eftersom vi kommer värva några stycken ändå. Så jag tycker ändå att det är värt, liksom. Vi kan inte hålla kvar i det gamla, det är dags att gå vidare från dem, känner jag.
Ja, det är bara, jag börjar fundera på lite mer bara för att Varane, det känns som att han har varit frisk nu, ja, inte frisk utan han har varit frisk och han har inte varit skadad på, vad är det, 5 Jag vet inte hur många matcher det är.
Fem matcher.
Nej, men det känns som att det är 10. Jag vet inte exakt hur många det är, men det känns som att det är något konstigt som händer. Fan, har det verkligen gått 5 matcher utan att han skadat sig nu? Och när han börjar ge sken av att vara hel oftare, då börjar någonting väckas inom mig att fan, ska vi verkligen släppa varandra den här sommaren? Han är ju hel nu och han är ju ändå viktig. Men...
Ja, det blir ju lite den här att man får upp någon sorts förhoppning igen. Lite som det har varit med, nu är det ju inte längre där längre med Martial. Men man hade ju sådana situationer med Martial också. Att så här, ska vi verkligen släppa honom? Nu har han ju spelat 3 matcher i rad. Liksom,
ja.
Så där.
Oh, vi vet hur det slutar.
Ja, exakt. Varandra lär skada sig inom en vecka. Och då har vi ångrat oss igen om vi har skrivit på ett nytt kontrakt.
Ja. Oh. Vi vet hur det har slutat med Anthony Martial, han är ju snart väck. Det hände ju även Ole Solskjær att han blev väck från United. Innan vi lämnar honom bakom oss här i poddavsnittet så ska vi höra vad Rio Ferdinand hade att säga efter Uniteds vändning borta i Paris i Champions League 2020. Fan, jag har inte faktakollat siffran. Men, ja, ni får faktachecka efteråt.
Innan covid va? Eller?
Innan covid, 2019.
19 var
det. Ja, 2019. Vi lyssnar.
Man United might not thank me, but get the contract out. Put it on the table. Yeah. Let him sign it. Let him write whatever numbers he wants to put on there, given what he's done now since he's come in. And let him sign the contract and go. Ollie's let the wheel, man. He's doing it. He's doing his thing. Man United are back.
Så jobbig Rio är inte.
Jag har verkligen svårt back för Rio Ferdinand.
Ja, jag tycker han är lite too much ibland. Det blir för, alltså, du är fan, hur gammal är han? Är han snart 50 eller fan? Han måste börja prata som folk. Alltså.
Hata gamla människopodden.
Han är inte så smart tror jag. Men var en förbannat bra mittback.
Ja, otroligt bra mittback. Får jag bara säga en grej om det här med kaptenssituationen som jag tyckte var intressant. Det var liksom att Solskjær sa att det fanns vissa spelare som inte ville vara kapten under vissa matcher och sådär. Och att de då inte hade sagt det till Solskjær själva, utan att de hade gått till någon assisterande, typ ja, men Filen eller vem det nu kan ha varit på den tiden. Det tyckte jag lät väldigt liksom okaptensmaterialigt och ganska barnsligt. Ja, precis. Det låter som att då hade han ju frågat fel personer. Ja,
per definition liksom, ja. Ingen kapten om man går via Filen.
Hur kan man vara så rädd för Solskjær? Han ser inte ut att bita så jättemycket.
Nej, men var det inte därför han fick jobbet? För att han var snäll. Alltså, det är ju lite jobbigare att kanske...
Han fick jobbet för att han var snäll.
Ja, men det är ju kanske jobbigare att gå fram till Van Gaal kanske, till exempel.
Ja,
och säga,
nej, jag kan man inte fatta.
Ja, man vet inte vad som väntar efter man ger ett sånt jobbigt beslut.
Det är väl daskad med kuken i pannan av
Van Gaal. Ja, det tyckte jag var en intressant och konstig detalj bara. Att det var, vi verkar haft väldigt dåliga kaptensalternativ på den tiden som inte ens vågar prata med tränaren själv.
Ja, jag vet inte. Jag får flashbacks till när jag spelade i Falkenbergs FFs P11-lag typ. Och man hade 3 tränare och det var 2 tränare som var lite hårdare än de övriga. Eller det var en som var snäll och 2 som var hårda. Och då kanske man gick och snackade med den här som var snäll ifall man, jag vet inte, vad fan man kunde fråga om. Men det låter ju som någonting ett P11-lag eller spelare ett P11 eller P12-lag gör och inte Manchester United.
Ja, jag tänker ändå att här måste man kanske jämföra lite mer med en vanlig arbetsplats. Liksom. Och då känns det ju konstigt att man inte kan prata med sin chef om sådana saker på något sätt. Jag blev bara lite förvånad över att det var lite barnslig nivå på något sätt.
Det är när du är på jobb, när du är på jobbet så går du direkt till chefen.
Ja, eller vad det gör man väl. Jag gör inte folk där om jag har något att säga till dem.
Chefen.
Nej. Det kanske var en dålig jämförelse, men jag visste inte att det fungerade så bara. Jag tyckte det lät lite konstigt.
Det kanske beror på vem man har mest kontakt med. Liksom så här, om Solskjær är väldigt inspirerad av av Ferguson, så han ledde inte så mycket träningar och sådär. Så det kanske är att de har bättre kontakt med. Nej, jag vet inte.
Mike Phelan var så jävla uppskattad och skön att alla bara gick till honom.
Ja, men det är klart. En god gubbe.
Mysgubbe.
Det känns som att Red Army Sverige, hela liksom vår gruppering, så har någon sorts dille på filen.
Den går ut på att vi... Att filen existerar. Det är hela vår existens. Filen också. Existerar i vår samtid.
Okej, men vad är grejen med filen?
Ja, det är oklart. Det är lite som karisma. Det går inte att ta på det. Han bara har det. Han har det.
Han står och fingrar på skateboards fast han aldrig har stått på en skateboard hela sitt liv.
Det är ett av få så här konton som vårt Red Army Sverige-podden följer på Twitter, liksom följer liksom så här redaktionsmedlemmar och såna som brukar vara med i podden och sådär, men och Mike Phelan. Så här hedersgäst.
Ja, okej.
Okay. Det är så jävla oklart vad han liksom så här, nu ska jag fastna lite i Mike Phelan, men det är så jävla oklart vad han gör nu. Han var helt plötsligt, det är liksom United att annonsera någonting riktigt där. Han helt plötsligt var han var assisterande tränare helt plötsligt. Så är han ingenting liksom. Han åker omkring och typ håller föreläsningar för P12-lag. Åker omkring i USA och håller något träningspass. Jävla oklart öde för vår gode filen.
Ja, han var inte så jätte liksom, eftertraktad på arbetsmarknaden när han väl...
Nej, det var typ så här, Erik Ten Hag bara kollade på honom. Bara, nej, vi har bara plats för en skallig i... organisationen.
Lika eftertraktad som David De Gea efter att han lämnade.
Ja, fan. De Gea, ja. Se om man, det känns ju nästan som att vi ska inte fastna med det här, men det känns ju nästan som att tåget har gått för De Gea. Alltså, han har varit borta i ett år nu. Han kommer inte få någon bra klubb längre.
Nej, jag tänker på Greenwood var ju borta från spel väldigt länge, han tränade väl lite och sådär.
Han var också 20 bast.
Liksom. Femma, för han var 20 bast och hade gjort massa mål i United precis innan. Men vad fan, Saudi-klubbarna måste...
Ja, jo, visst, men det är inte så att han kommer skriva på för Real Madrid nästa vecka.
Nej, det tror jag inte det var för ett halvår sedan.
Nej, men jag fattar vad du menar. Nej, det är sant.
Fan. Jag minns fortfarande den där sommaren när de drog i honom så jävla mycket. Det sker, jag kommer ihåg. Jag vet
Faxen.
Faxen, ja. Just det, var fan, det var det enda som återstod. Det var den där faxen. Annars hade han kunnat bli en Real Madrid-spelare den sommaren.
Ja, det är så sjukt. Jävla fax av alla saker också.
Jag undrar,
faxen, de måste... existerar den?
De kör fortfarande fax i Madrid.
Ja, fan, jag har inte sett en fax på... 10 år.
Nej, det fascinerar, men jag vet inte hur en sån ser ut.
Det är som en liksom jättestor telefon, en sån här blandning mellan telefonen och en kopiator typ.
Du är inte den generationen, Måns, som att du aldrig har sett den, kanske. Att du inte ens fattar vad den
gör. Ja, men var efter året 2010 har du sett en fax?
Jag fattar inte hur en fax fungerar heller. Liksom, jag vill att någon förklarar hur det är möjligt att man kan faxa.
Jag vet inte hur man kommunicerar med den riktigt.
Men det bara glider upp typ ett mejl i ett papper ur en maskin som ser ut som en telefon, eller?
Ja.
Och så står det David De Gea said yes.
Ja, typ. Nu är vi inte på djupt vatten. Ja, jag vet inte. Ja. Men något sånt.
Innan vi lämnar, vi har hamnat ganska långt ifrån Ole Solskjær, men jag skulle vilja veta... hur ni summerar hans period som United-tränare. Ge det ett betyg från 1 till 100.
Vilken annorlunda.
47.
47.
1 till 100, okej, okay, vi kör på 1 till 100.
1 till 100.
Vad får man för krav? Ja, men vi ändå Manchester United.
2-3 i ligan. Vi vann mot Southampton med 9-0 en gång.
Var det 9-0 till och med?
Jajamän, miraklet 40, 42. I Paris. Ole sätter fucking wheel. 42. Fredrik?
Ja, svårt att säga. 42. Det är väldigt, jag tror jag ligger där någonstans också. Men för det är, alltså, han gav ju oss PSG PSG borta liksom. Men det var ju också bara flax egentligen. Vi hade väl alltså där dubbelmötet
skottet
hade vi åkt
av Dalloa där i slutet så gav oss straffen. Vad fan var det?
Ja, den
hade jävla hjärndött beslut alltså.
Ja, ja, otroligt. Ja, nej, men det var ju liksom jag trodde aldrig riktigt på den tiden med Solskjær. Man förstod att det var väl lite på låtsas på något sätt. Det var ingen liksom, riktig satsning så. Men han gav väl tillbaka någon sorts glädje till truppen och så. Jag säger väl 51 då.
Red Army Sverigepodden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcasta eller content creata kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så gör som oss och använd utav Streamplify.
På söndag väntar Liverpool i FA-cupens kvartsfinal på Old Trafford och för att ladda upp inför det så har jag sammanställt ett litet quiz här som jag tänkte testa er på. Är ni taggade?
Mm. Mm. Ja. Är det mer från 0 till 100 grejer? Nej,
fler än 0 till 100 grejer. Det kan vara lugn. Den första frågan tror jag att, jag vet inte, det känns alltid så där. Jag har ju bara gjort ett quiz här i podden innan inför Mikael och Adam, men då var det så här lite innan, vad fan ska jag göra för quiz när Mikael är med? Det går ju för fan inte att göra ett quiz. Han kommer ju fan klara allt utan problem och jävla kul blir det liksom. Du får låtsas vara lite dålig, Mikael.
Jag ska göra det.
Om man skulle kunna något svar, ska man säga sitt namn då? Eller hur går det till?
Ja, vad är det för quiz? Alltså...
Jag vet inte. Det är bara ett quiz.
Men det måste finnas någon sorts regler.
Ja, exakt.
Men tanken är väl att man får säga sitt namn ifall man vill svara på frågan. Men jag tänkte faktiskt låta dig, Fredrik, svara först på den första frågan.
Okay.
Mm. Så att det är lite så, det är inga systematiska regler utan det är lite varierat i varje fråga.
Okay.
Vem fick år 2006 böta 5000 pund för att ha firat framför Liverpool-klacken på Old Trafford efter att Rio Ferdinand avgjort matchen i sista stund?
Gary Neville va? Som, jag kommer inte ihåg exakt vad han gör men han står ju där framför klacken.
Han står och hoppar och kysser klubbmärket och
ja, precis.
Fina
ja.
Bilder.
Men fan, Fredrik, du leder i quizet 1-0 till dig.
Dröm.
Grymt, Fredrik.
Får vi se om den andra frågan, då kan ju du få svara först, Mikael, om du vill. Det handlar om vilken United-spelare som har gjort flest mål mot Liverpool i historien. 9 mål har den här snubben gjort. För United mot Liverpool. Och det var inte under vår livstid. Och inte ett namn som jag har hört förut innan jag såg det på en oklar hemsida då.
Ja, jag vet inte. Tommy Taylor?
Nej. Fredrik, vill du gissa något? Du kan tänka på en vägg och en förnamnet på en som utformade USAs konstitution.
men jag tycker det känns jobbigt att du sa att du inte visste vem alltså att du inte kände namnet. Men det var då Abraham
Lincoln.
En vägg också.
Abraham Wall.
Nej, det är George Wall, men
George Wall.
Du kom ändå rätt nära där.
Ja, jag tänkte på Abraham Lincoln, men det var ju George Washington kanske. Ja, då ja, följer man väl, på det.
De var väl 3. Men fan, okay. bra gissat ändå. George Wall hette han och han spelade United mellan 1906 och 1915. Han vann 2 ligatitlar med United och en FA Cup-titel. Gjorde 287 matcher för United. George Wall, hörni. Jag hoppas
att... stor skit mot Liverpool.
Verkligen.
Det är bra. Nu gillar det jäveln nu.
Vi får flytta fram till vår samtid som är, ja, det är ju ett år efter min födelse, men jag tänker att ni hade nog några år på era nackar vid det laget. År 1999, United jagade en trippel och mötte Liverpool, vann med 3-2. då var det någon som gjorde två mål i Liverpools kasse. Vem var den här spelaren?
Alltså vad då som gjorde självmål?
Nej, det behöver inte vara, det behöver inte vara självmål. Det kan ju vara två mål. Jag tänker Fredrik får svara först. Du verkar vara lite för nära på spåren.
Ja, jag tror jag
kommer ihåg den säsongen att vi vände och vann en FA Cup match mot Liverpool. Eller sa du 98-99?
Ja, det är ju den säsongen.
Okay, alltså, ja, trippelsäsongen menar jag.
Ja, precis. Ja. Okej, okay, gjorde två mål mot Liverpool. Men nej, men jag säger
Mikael
väl...
Mikael har ju gett dig en ledtråd också.
Jaha, när han frågar om självmål. Att det inte är någon som brukar göra så mycket mål då, kanske.
Faktiskt ganska många, många mål i fel kasse.
Jaha, vadå? Många mål i fel... Jaha, Jimmy Carragher då?
Ja!
Han gjorde väl två självmål?
Ja, han gjorde två självmål i matchen.
Den matchen en...
Jaha, okej. Okay. Ja, då hade jag
Jimmy Carragher.
Det hade jag inte tagit utan er hjälp.
Sen blev han ju... Han gjorde ju 9 mål...
För
United.
Det var han som var så här bästa målskytt mot Liverpool, Jamie Carragher.
Och Jamie Carragher gjorde två.
Och dela på
minst.
Men jag hade faktiskt en till fråga där också om samma match, för att i matchen så missar domaren en ganska tydlig straff. En United-spelare hoppar upp i egen box och skifflar undan bollen med handen. Det ser lite ut som Diego Maradonas mål i VM för väldigt länge sedan, förutom att han då skifflar bort bollen med handen från eget straffområde. Vem var den här United-spelaren som var uppe med handen i luften?
Nu är det Mikael, va?
Ja, men Mikael får chansen.
Jag vet inte. Andy Cole.
Det var inte Andy Cole. Vill du ge det ett försök, Fredrik?
Det blir ju väldigt, det blir en chansning då. Men säg Henning Berg.
Henning Berg var i blickfånget av någon helt annan. Just det, han försökte ju ta på sig ett av Jamie Carragers självmål i den här matchen och sprang och jublade, fast det var uppenbart att det inte var han. Men han som hade handen i egen straffområde och skifflade bort bollen, det var Nicky Butt. Vi har en till fråga. Jag tänkte faktiskt en till fråga i samma match. Jag har fastnat i den här matchen. Men det var en...
Vad fan är det med den matchen som jag sa?
Vi vann med 3-2 på
en match som ingen har sett.
Vi skippar den och så går vi vidare till 2021 istället. 24 januari, Old Trafford. Det blir 3-2 till United, precis som det blev 99 mot Liverpool. Vilka gjorde mål? Det är FA-cupen också. Ja, Fredrik, du får första skick.
Jag kommer ihåg två av målen i alla fall. Det var Greenwood, tror jag, första. Och sen ju Bruno någon frispark i, ja, men precis utanför straffområdet. Om det är den här covid-matchen, och det borde det ju vara. Och vem kan ha gjort mål, alltså mål nummer två då? Ja, men säg Rashford då. Greenwood, Rashford, Bruno.
Det är korrekt.
Det är det.
Det är det.
Rashford hade varit en bra gissning också, så här, på någon som gjort många mål mot Liverpool. Som jag tänkte säga, men jag visste ju att han har inte gjort 9 mål mot Liverpool. Men han har gjort en del mål mot Liverpool och mot City och mot storlagen överlag.
Jag tänkte på den här elvan som vi ställde upp i den här matchen. Du har ju satt målgörarna där, Fredrik. Men Mikael, du får gärna plocka så många spelare från elvan som du... Vilka spelare tror du man ställde på benet här 2021, 24 januari, Old Trafford, 3-2 mot Liverpool?
Ja, alltså jag vet ju att Dean Henderson stod i den matchen. Det var väl då han stod helt jävla felplacerad när Mohamed Salah placerade in något mål, om jag inte minns fel. Så att Henderson i alla fall. Sen obviously Greenwood, Rashford, Bruno som alltid. 2021. Ja, fan, Bissaka spelar ju mycket då. Shaw förmodligen, Maguire, Lindelöf borde det varit. Fan, kan det vara mer? Hur många har jag sagt?
Du har sagt 8 nu.
Vad har jag missat då? Några mittfältare då. McTominay. 2021. 2021. Fan, det är, alla åren går ihop. Pogba kanske.
Nu har du 10. Du behöver sätta 10. En till för att få alla poäng.
Bruno då?
Vad fan, det är den som är rolig. För att det måste, vem, vad fan?
Bruno startar inte, eller?
Vad fan?
Men nu när du säger så ringer fan en klocka att han var på bänken.
Ja, det var fan Van de Beek från start och så var han ju faktiskt på bänken, Bruno Fernandes. Sista frågan. Mikael, du har ju hämtat upp hela underläget eftersom du satte 10 spelare, så att nu är det ju faktiskt helt jämnt.
Och då är det först i kvarn, eller?
Ja, nu är det först i kvarn. Och det är en gissning på hur många mål Salah har gjort mot United sen han anslöt till Liverpool 2017. Den som kommer närmast vinner, eller den som sätter det vinner.
9.
Ja, jag var inne på 9. Men jag säger väl 8 då.
Han har gjort 12 mål för Liverpool mot United sen 2020. Han gjorde inga mål första säsongerna. Så på 4 års tid har han gjort 12 mål mot United.
Det är sant, vi har förlorat med ganska stort mot de några matcher. Så att
astronomiska
det tänker man sällan. För man tänker ofta på United-spelare som man vet, ja, men han har gjort många mål mot City genom historien. Sådär. Man tänker ju sällan på hur jäkla många mål motståndarlagen gör mot oss. Liksom. Eller motståndarspelare gör mot oss. Typ som Salah där.
Nej, det är sant. Man förtränger dem också. Så här.
Man gör det. Phil Foden, hur ligger han till liksom?
Vet inte. Men alltså, man har ingen, typ sen när United förlorar med i den onämnbara matchen på Anfield. Då har man inte, jag har ju förträngt exakt vilka som gjorde mål och sådär. I och för sig såg jag highlights från den matchen här om dagen och det var ingen, på tal om David de Gea, det var ju ingen.
Sitter du och kollar på highlights från den?
Nej, men det dök ändå upp i ett flöde liksom, så här, hur, det var någon som ville håna de Gea liksom.
Ja.
Ja, det var ingen.
Det låter som lite sadistiskt beteende.
Ja, faktiskt. Destruktivt.
snarare det där.
4,62x tror jag de hade eller någonting när de gjorde 7 mål. Så att det var väl inte superbra av de Gea i den matchen.
Det var så här, bollen bara rann in. Liksom. Någon gång så stod han inte ens i målet när det liksom blev mål.
Togs gäst då.
Då skrattade man väldigt lite.
Ja, det var inte så jävla kul.
Det var faktiskt enda gången jag kommer ihåg att jag stängt av innan matchen var slut. Jag stängde av när det blev 6-0 tror jag. För mig att typ Gakpo, eller nej, inte Gakpo, men någon gjorde någon nickmål som blev 6-0. Då var det så här, nej, nu skit i det.
Ja, till och med jag lät den jäveln göra mål till och med. Då är det fan illa.
Ja, exakt.
Mikael, du tar hem med quizet i alla fall. Och vi
tack.
Har en lyssnarfråga om matchen på söndag. Det är Elgato som undrar om vi bör fortsätta med City-taktiken. Och det är ju den taktiken då vi spelade mot City senast som var väldigt defensiv och kontringsfokuserad. Eller om vi vill spela på ett annat sätt. Vi borde försöka spela på ett annat sätt nu när vi har Wan-Bissaka tillbaka och även möjligtvis Höjlund. Vad tänker du om det, Mikael?
Ja, men det är väl kanske vår bästa chans att vinna i dagsläget. Och det är en cupmatch och det är mot Liverpool och vi kan själva ta oss långt i turneringen. Vi kan förhindra dem att vinna ytterligare en titel. Så visst, det vill bara göra allt för att vinna. Jag ser den här säsongen som, jag har inga större förhoppningar på den här säsongen om att vi ska börja spela någon bra fotboll eller någonting. Så att det vill bara backa hem och hoppas att vi kan kontra in något mål, för spelar Höjlund, Rashford, Garnacho så kommer vi ha firepower att kunna såra dem i omställningarna. Så det låter väl som en bra taktik mot dem i det här läget.
Ja, vi får väl hoppas att vi kan göra det på ett mer produktivt sätt än vad vi kunde göra mot City och faktiskt lyckas mer med våra kontringar. För blir det, ja, andra halvlek mot City var ju fan avskyvärd att se.
Ja, det var jobbigt. Men är det liksom, alltså, och det är väl bättre att spela Dalot på vänsterback och AVB till höger av defensiva skäl också? Eller liksom att ha Dalot mot Salah är väl skönare än att ha typ Amrabat eller Lindelöf mot Salah också egentligen?
Ja. Ja, jag skulle säga att det där är ju en förutsättning för att vi ska kunna vinna. där man sa att Wan-Bissaka kommer tillbaka för att spela Lindelöf vänsterback eller Amrabat, så ja, då får vi det svårt.
Ja, då blir det då blir det knepigt, ja.
Och det är, ja, det är liksom fel lag att ha Lindelöf som vänsterback också.
Ja, nu fick jag roliga bilder med Amrabat mot Sala. Oh, för fan, vad jobbigt det skulle vara.
Han skulle behöva kämpa. Eller kliva.
Jag tänkte säga att han skulle tappa allt sitt hår. Men han, ja, han skulle tappa det. Men...
Skulle ni vilja se... Vi har fått en fråga från en av våra kära norska lyssnare, Mattias Arnsen. Eller Mattias Arnsen. Hur vi ser på det här med att Mainu, han har ju fått spela lite högre upp än Casemiro på sistone och fått en lite mer en roll som liknar en åtta mer, medan Casemiro har spelat lite mer som en sexa. Samtidigt som vi kunde se i matchen mot Everton att Casemiro, han tappade bollen 8 gånger på 20 minuter och det var och hade 76% passningssäkerhet över hela matchen. Han lyckades ju verkligen inte med det här passningsspelet längre ner på planen. Och då undrar Mattias om inte vi skulle få ut mer av Mainu om han istället beträdde sexa-rollen och var längre ner och hjälpte till mer med uppspelen.
Jo, men jag hade hellre spelat Mainu som sexa och Casemiro högre upp, och egentligen av fler än en anledning. Och det är dels för att Mainu är överlägsen Casemiro i att spela felvänd och ta sig ur press genom att dribbla, ta sig ur press i det korta passningsspelet. Men samtidigt också för att jag tycker Casemiro är ju bättre framåt. Han är ett större hot framåt med avgörande passningar, och han är bättre i det offensiva straffområdet, mer målfarlig än Mainu till exempel. Och han är ganska bra när han kan få chansa lite och bryta passningar högre upp. Men det blir ju väldigt farligt om han gör de sakerna längre ner. Så absolut, av flera anledningar så skulle jag ha Mainu längre ner, men Erik ten Hag värdesätter ju, tror jag, Casemiros längre passningsspel, liksom att spela väldigt direkt och att Casemiro slår tidiga bollar långt ner i planen mot Rashford och mot Garnacho och så vidare, och det är ju Casemiro bra på, liksom. Han är bra på att slå med längre bollar och slå avgörande bollar, så jag antar att det är tanken med det, men jag ser ju hellre Mainu längre ner och Casemiro lite högre upp.
Sir Jim Ratcliffe har ju meddelat att Ineos kommer att bestämma över hur Uniteds spel kommer att se ut i framtiden. Sportdirektören och rekryteringspersonalen kommer också ha inflytande i den här processen. Och vår lyssnare Alexander Johansson, han undrar lite över Erik ten Hags roll i det här. Ifall Erik ten Hag ändå inte kommer att få bestämma över spelstilen, ska han ändå få sitta kontraktet ut? Finns det någon poäng med att han kommer vara vår tränare om ändå han inte kommer ha någonting att säga om hur spelstilen ska se ut?
Alltså, det beror ju lite på vad de bestämmer att det ska vara för spelstil. Och det kan vi inte riktigt veta. Vi vet ju inte riktigt vad de vill att nästa tränare ska ha eller vad Erik ten Hag ska ha. Men om vi ser till liksom de tränarna United har haft, förutom Van Gaal, så tycker jag att alla de är stöpta lite i samma mönster där, att de värdesätter inte så mycket bollinnehav eller att vi ska styra spelet eller att vi ska vara dominanta och äga matcher, utan de värdesätter ganska mycket, och det gör Erik ten Hag också, vilket gör att jag är besviken på honom. Han värdesätter att vi ska spela snabbt och vi ska spela rakt och vi kan ha 47% bollinnehav mot Fulham på hemmaplan, och det är han helt okej med. Och jag vet ju att det är ett vanligt argument att ta upp, till exempel att ten Hag inte har spelarmaterial för att vara bollförande, för att äga matcher. Och det är väl en sanning med modifikation, för att det är klart att Uniteds bästa spelare och Uniteds styrkor i truppen är väl kanske att spela omställningsfotboll, men han har ju fortfarande spelare för att kunna spela bollinnehavsfotboll. Om vi ser vilka spelare han använder, så är det ju Garnacho, Casemiro, Bruno Fernandes, Rashford, liksom de är alltid i startelvan, och det är spelare som spelar rakt, spelar snabbt, är snabba i djupled, tar mycket avslut, så här snabba anfall, direkta anfall. Och de som inte spelar alls eller liksom är helt bortplockade är ju spelare som Ahmad, Amrabat, Van de Beek, Eriksen, Martial, Sancho. Alltså spelare som är vana vid att spela bollinnehavsfotboll, spelare som är vana vid att styra matcher och dominera matcher. Och det är ju en vanlig fråga också, vi har fått den frågan ganska många gånger så att jag kan ju nästan ta upp den som en fråga. Men varför får inte Ahmad spela? Och för mig är det ganska tydligt och ganska enkelt. Ahmad får inte spela för att Ten Hag vill att anfallarna och de offensiva spelarna ska springa djupled. De ska utmana sin försvarare, de ska vara snabba, fysiska, bra i djupled, bra i omställningsspelet. Och det är inte Ahmad. För när Ahmad får bollen så tar han fast bollen, vänder hemåt eller vänder inåt i planen, sakta ner spelet, vill kontrollera spelet. Han är mer av en playmaker. Medan Ten Hag uppenbarligen inte, han vill inte att hans spelare ska göra det helt enkelt. Så att jag tycker att den diskussionen är lite skev, för att han kan spela bollinnehavsfotboll för att det finns spelare till det. Men han väljer att spela en omställningsfotboll för att, ja men antagligen så tycker han att det är det bästa. Och det tycker jag är viktigt framöver, att vi, för att United ska kunna ta nästa steg så behöver United en tränare som premierar bollinnehav och som vill styra matcher och som vill dominera matcher. Och då tror jag att Ineos tar beslutet, och det är väl det beslutet jag också skulle ta, att då är det bättre att hitta en tränare som är bra på det snarare än att försöka tvinga Erik ten Hag till någonting som han kanske inte vill göra. För det tror jag inte heller blir bra. Så det behöver vara någonting som passar klubben och som passar den röda tråden och som gör att vi på sikt kan bli framgångsrika och lyckas vinna de stora titlarna. För att vinna de stora titlarna så behöver vi dominera matcher, äga ytorna på matchen. Liksom. Vi behöver dominera mot 98% av lagen vi möter, och just nu så gör vi inte det.
Vi har fått en fråga från David Selander. Han undrar, vad hände med Malaysia? Och det kom ju en uppdatering. Det har ju varit lite av en fråga senast.
Kom den uppdatering? Jag har missat helt.
Ja, det var ju för att United lyssnade på vår podd, så då började
de. Jag har inte sett den sen. Jag såg han på en bild från i somras, bara överkropp i Rashford när han var i USA. Typ. Sen dess har jag inte sett.
Den satt jag och kollade på
natten. Ja.
Nej, men vi har väl inte sett honom fortfarande, men de har uppdaterat dem.
Ja, det var ju Erik som sa det på en presskonferens, att han inte skulle komma tillbaka den här säsongen. Och att han håller på att komma tillbaka, men att han inte tränar med laget. För att han hade stött på bakslag under rehabprocessen. Och jag vill inte komma med osanning eller rykte, men det är ju intressant det du säger, Fredrik, att senast jag såg honom var han med bar överkropp i USA med Rashford. För att jag gick in i någon tråd någonstans på internets mer mörkare delar liksom, och
där kommer alla sanningar fram.
Där alla sanningar kommer fram.
Källkritikens dag var idag,
tror jag. Då stod det så här: Northwest football player hade hållit på med luftgas, eller vad fan heter det, lustgas. Det var någon spelare som
luftgas.
Jag tror att det är han i alla fall, det är det jag vill säga, källkritiskt. Luftgas.
Ja, bra, det är sant. Luftgas.
Ja, det låter som att det stämmer.
Vi ifrågasätter inte det.
Nej. Bra. Ingen annan teori om Malaysia.
Ja, jag tyckte det lät som rimlig. Jag vet
starta
inte.
Starta en tråd på Flashback.
Nej, men jag har nästan glömt bort att han ens är kvar i klubben. Men jag har inte så mycket. Vi vill bakslå på bakslag. Det är väl lite. Det är väl inte ensam om att ha den här säsongen, känns det som. Nej. Det var väl några som misstänkte att han hade åkt dit för doping också. Det är väl också bara blaj, antar jag. Men det är ju lite konstigt att det tar sån himla tid för honom.
Ja, det är faktiskt,
det är lite som där Gudettis råa kyckling liksom, läge.
Ja, exakt.
Nej, jag vet inte. Men det är verkligt i alla fall.
Det är otroligt.
Jag minns inte klart vad han är för spelare. Liksom. Det är så här styrka och svaghet.
Jag tyckte fan att han gjorde några insatser under sin debutsäsong som jag tyckte faktiskt var ganska bra. Sen hade han ju några mindre bra insatser också, men han
ändå
inte
stabil liksom, ersätter liksom. Om man tänker ett andra val så var han ändå helt okej.
Helt okej med bollen tyckte jag ändå att han var.
Ja, men ändå så här precis. Och det är ju ganska viktigt liksom att han är ganska presstålig, upplevde jag honom.
Men frågan är vad han är för typ av spelare ifall han kommer tillbaka till nästa säsong. För nu har han ju för fan missat ett helt år liksom.
Ja, vem vet. Anledningen kanske att träna som ett jävla djur. Doping avstängd och bara kört liksom idioten varenda dag i
ett lustgas år. Och idioten. Vi ska runda av, men först tar vi oss an en lyssnarfråga från Elgato. Han ställer ju så himla bra lyssnarfrågor och jag måste säga det att när jag var i Manchester nu så var det ju någon restaurang där i mitten av stan som hette, vad fan hette den? Elgato Tapas någonting. Och då tänkte jag att fan, det var ju här han hittade sitt användarnamn en gång i tiden. Du får återkomma i kommentaren, Elgato, om det stämmer. Du har ju ställt en fråga till oss som handlar lite om Erik ten Hag. Hur han har ju hamnat i många spelarbråk vid det här laget. Har han kommit undan för lätt, frågar Elgato. Han säger inte att Cristiano Ronaldo eller Sancho har betett sig rätt. Men nämner att det kan bli ett problem ifall dyra värvningar inte vill spela för tränaren. Och Erik ten Hag får lovord rörande att en hård hand behövs. Och jag tänker på den här situationen med Ahmad nu också. Han är väl inte en sån här dyr värvning och är väl inte riktigt i samma klass som Cristiano Ronaldo eller Sancho. Men nu i veckan så tog han ju bort alla bilder som hade med United att göra från sina sociala medier. Och så stod det någon text om att snart är det här över eller något liknande. Och när det här blev en grej då så... har han ju, efter det så har han ju inaktiverat alla sina konton på sociala medier och säger att det hade med Ramadan att göra. Jag vet inte om det kan räknas in till de här spelarkarusellerna som Erik ten Hag har haft, men jag tänker att det är relaterat. Och hur många spelare ska egentligen, tycker ni att den här hårda handen från Erik ten Hag är bra eller att den börjar gå lite över styr?
Ja, alltså jag har ju svårt att säga egentligen. Jag tycker att här från vår position, sen vet vi inte alla detaljer. Det är det som är så svårt att uttala sig kring, för att vi vet inte hela sanningen. Vi vet inte bådas, alla sidor liksom så här. Men från vår position så känns det ändå som att det här tycker jag att han har gjort ganska bra. Jag tycker att han gjorde rätt med Sancho, gjorde rätt med Ronaldo. Sen med Ahmad så är det väl lite som jag sa innan där, att han ser ju inte Ahmad i sina planer och därför spelar han inte honom. Så jag tror inte det är någonting personligt så. Men jag fattar ju att Ahmad är besviken och förbannad för att han inte får spela någonting. Och han fick inte bli utlånad och han fick inte bli det eller det och så vidare. Så får han inte spela någonting överhuvudtaget. Så det är klart att han är besviken på det. Men sen känns det också som att ten Hag är en sån tränare som har... vad ska man säga, 15 spelare kanske, som han litar mycket på och som han använder väldigt mycket. Och resterande så använder han överhuvudtaget inte. Och Ahmad är ju en av dem som han använder inte honom alls. Liksom. Jag tror att han har spelat 27 minuter sammanlagt den här säsongen. Så att han har ju fått 5 minuter här och någon 10 minuter där, men han spelar ju aldrig honom. Och det är ju oavsett vad det står, om vi leder med 2-0 eller om vi ligger under med 2-0, så är det 5 andra som går före. Så ja, nu vet jag inte vad jag skulle komma med den här monologen, men det är mitt...
Du gillar den hårda handen, men Ahmad har fått kanske lite för lite chanser.
Ja, nej, men alltså, både ja och nej. Jag tycker att Ahmad ska spela mer, men jag fattar ju varför han inte gör det, för att... det är meningslöst att ha Ahmad i ett lag som inte spelar på mittfältet. Det är meningslöst att ha honom springa över backlinjen där. Då är det ju bättre att ha Garnacho och Rashford som tar de löpningar, för att han kommer inte göra någon nytta ändå om inte äger spelet, om inte dominerar matcherna. Då blir det bara som att han är i nätet i tennis där han står och kollar över var.
Men jag måste ändå, jag tänker på värvningen av Anthony. Är det att Erik ten Hag har ändrat sin approach från förra säsongen? För han värvade väl inte Anthony för att Anthony skulle vara en liksom väldigt bra omställningsspelare?
Jättemärklig värvning. Alltså nu när man ser hur han spelar den här säsongen, det är jättemärkligt.
Det är, för Anthony och Amal känns ju väldigt, väldigt lika på vissa sätt. Liksom.
Ja. Han är ju världens sämsta omställningsspelare.
Ja, det är ju väldigt bra fråga. Hur i helvete kunde de värva Anthony när han vill spela så här?
Ja, nej, det är ju... Får med Erik på det. Mike Phelan kan svara på det kanske. Tror Mike Phelan hatar Ten Hag när han blev åsidosatt.
Förmodligen.
Han och Jadon Sancho sitter och hatar tillsammans på något hotell
interna i chatten.
Tyskland.
Interna Ahmad chatten. Has joined the chat.
Nej, men jag kan väl ändå... den delen av Erik Ten Hag gillar jag faktiskt jättemycket, den här hårda handen. Jag tycker att han har skött Cristiano Ronaldo och Sancho-situationerna väldigt bra, och på det planet, så det är väl det planet han egentligen har gjort den delen av hans tränarskap som jag egentligen tycker att han har gjort bäst, för att jag har upplevt som det senaste, efter Fergies avsked, att det har varit lite hejba-beriba, spelarna har kunnat bestämma lite när de vill prestera och inte lagt ner det hårda arbete som krävs, och den disciplinen som Erik Ten Hag har kommit in i klubben med tycker jag faktiskt är en av hans starka delar som tränare.
Håller med. Och
så att ja, just den hårda handen är väl ändå en positiv del av hans sejour hittills i United. Innan vi stänger av avsnittet här, gubbar, så vill jag höra, er prognos inför matchen på söndag mot Liverpool. Vad tippar ni?
Från 0-0. Anthony 4 mål.
Anthony kör ett hattrick och ett till.
Omställning. Bara löper förbi Van Dijk, trycker undan honom.
Så jävla snabb de första metrarna.
Tänk jag bara trycker undan Van Dijk liksom.
Ja, men jag tror faktiskt att vi har helt okej chans faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag baserar det på. Ingenting förmodligen. Känsla just nu den här minuten. Om en timme skulle jag säkert svara annorlunda. Av någon anledning så känns det ändå som att det är en sån match vi skulle kunna gå och vinna.
Lite feeling för att vi vinner faktiskt också.
Ja, det känns fan inte omöjligt. Speciellt inte om Höjlund är tillbaka.
2-1 Höjlund avgör.
Fy fan. Alltså det är ju verkligen, det här är ju verkligen en match som kan rädda Erik Ten Hags liv. För vinner vi den här matchen och sen går vidare, rädda livet på honom. Vinner vi den här matchen och sen går till semifinal och vinner semifinalen och sen vinner finalen, så har vi vunnit FA-cupen den här säsongen. Och då...
Men vill vi där då?
Alltså, klart som fan vi vill vinna FA-cupen.
Jo, men det, alltså, då blir det att så här, alternativkostnaden blir då att om man skulle bli kvar ett år till, alltså, det skulle bara kännas lite segt liksom.
jag hoppas inte det, att de baserar liksom den framtiden på om man vinner cupen eller inte.
Nej, men det
så
måste
jag hoppas
ju ändå...
att de redan har bestämt sig. Fan, själv fick ju sparken när han vann cupen.
Ja, just det.
Ja. Mm. Det. Och då var det ju ändå av Ed Woodward.
Jag tänker ändå, det är klart att de inte kommer göra sitt beslut på det, men det är klart att det skulle hjälpa hans, de chanserna han har.
Såklart.
Vad tänkte jag med på? Jo, jag tänkte på, ja, det har ju inte riktigt med matchen på söndag att göra. Det har det ju i och för sig också, för att, ja, som jag nämnt, Wan-Bissaka är tillbaka, lär vara tillgänglig för spel på söndag. Även Maguire verkar vara tillbaka i träning och Rasmus Höjlund kämpar lite mot klockan. Och sen har det ju faktiskt kommit uppdateringar kring Mason Mount, att han snart är tillbaka efter vad jag tror är 4 månaders frånvaro. Han lever fortfarande. Lisandro Martinez har blivit uttagen till Argentinas trupp. Så att nu inför säsongsavslutningen så får vi lite förstärkningar i form av spelare som kommer tillbaka från skador. Och det ger ju faktiskt skäl för lite positivitet nu inför säsongsavslutningen. Eller vad säger ni?
Det ska bli kul att se Mount spela igen. Det...
Man har ju glömt bort hur han spelar.
Ja, men lite. Och liksom, sen är det ju långt ifrån klart att han liksom, jag vet inte vilken plats han kommer ta. Men det skulle vara kul att se han starta lite matcher här faktiskt.
Jag tror ju att Mount är en sån spelare som kan överleva länge i United så att säga. För jag tycker att han har bra egenskaper, och sen bra egenskaper också för att vi ska vara ett spelförande och modernt lag, och han har många intressanta strängar på sin lyra som jag tror är nyttiga för nästan alla lag att ha. Så det ska bli spännande att se Mount komma tillbaka, men även de andra, för att såklart vi blir ett bättre lag med bättre spelare.
Ja, men jag måste ändå säga det, att jag förstår mig inte riktigt på fansen som kommenterar att han är den största floppvärvningen någonsin och att han är en dålig fotbollsspelare, för vi har ju faktiskt inte sett det liksom.
Men vad, fansen som säger det, eller vilka är det som gör det? Eller de,
det är ju våra, några följare på Red Army i Sverige.
Men vadå?
Halva alltså, Sverige.
Ja, det är klart han inte kan ha varit bra när han inte har spelat, men han kan ju heller inte ha varit dålig.
Alltså, men tror ni att han kommer kunna, tror ni han skulle kunna spela bredvid Meino på som åtta och Meino sexa och Bruno för dem? Eller,
kanske inte mot Liverpool.
Att mittfältet kommer kunna gå ihop? Han är ju inte tillbaka antagligen mot Liverpool, men jag tänker när han väl är tillbaka, vad ser ni honom passa i den formationen?
I ett hypotetiskt scenario där vi spelar en helt annan fotboll, så absolut. Men jag tror ju inte jag tror inte vi kommer få se det den här säsongen under Ten Hag.
Nej.
Det tror jag inte. Men det är något sånt scenario som man drömmer om. Eller som man liksom, att man spelar en fotboll där man skapar sitt eget öde med bollskickliga spelare, där man vinner på att man själv är det bättre i laget. Det är väl det som är målbilden någonstans. Så absolut på sikt, men kanske inte den kommande veckorna direkt.
Alltså generellt så är Uniteds mittfält, även det är ganska många svagheter. Och en av de svagheterna, eller en av de styrkorna som man får med Meino och Mount och Bruno, det är såklart den här bollskickligheten och förmågan att kunna dominera matcher. Och framförallt kanske om vi möter lite sämre lag, men det som United saknar överlag på mittfältet och som man kommer behöva värva i sommar, det är ju alltså fysik på mittfältet, och det saknar ju den här trion lite då. Så att det är inget optimalt mittfält, men det är ett intressant och bra mittfält och kanske ett litet steg framåt jämfört med vad vi har sett de senaste åren i alla fall, men helt klockrent är det ju såklart inte. Men, nej, men som sagt, jag tycker Mount är en bra spelare, sen får vi se hur väl han passar in med nästa tränare och sådär. Och sånt kan ju skifta väldigt mycket. Man vet ju aldrig vem den potentiellt nästa tränare föredrar att ha. Men som jag sa innan, jag tror att Mount är en jävligt bra truppspelare. Det finns en anledning till att de flesta lagen var ute efter honom. Som Liverpool ville ha honom till exempel nu i sommar. För det är en nyttig spelare att ha, och jag tror om vi ser på Liverpools lag så skulle han passa bra in där också, till exempel med att han är en väldigt bra pressspelare och kan springa mycket, men är samtidigt tekniskt skicklig och väldigt mångsidig, att han kan ta flera olika roller i laget. Så jag fattar varför de vill ha honom, och jag fattar varför United vill ha honom också. Så jag tror att framöver kan han vara en nyttig spelare, men jag tror inte att i det här spelsystemet som vi har nu och sådär, jag ser inte riktigt att han lyckas bättre än någon annan, om jag ska vara ärlig.
Har ni några avslutande ord till våra kära lyssnare?
Egentligen. Eller, jag såg faktiskt igår, det var lite kul. Igår var det 11-årsjubileum från när United vann mot Arsenal i FA Cup kvartsfinal med 2-0. Och det var så 2011, och då hade vi en elva som bestod av West Brown, Smalling, Vidic, Evra, Rafael, Daron Gibson, John O'Shea, Fabio da Silva, Rooney och Chicharito. Vi spelade alltså med sju backar och en mittfältare och två anfallare och vann över Arsenal. Jag tyckte det bara var lite kul på något sätt, för jag kommer ihåg när jag såg den matchen att ja, det var Ferguson lyckades bra med sitt material, får man väl lov att säga.
Ja, precis, och det är faktiskt kul att du tar upp det där, för att det är så jävla mycket så här truppsammansättning, alltså det behöver inte alltid vara de allra bästa spelarna, utan det beror mycket på hur tränaren sätter upp laget och hur han coachar laget och hur han får liksom trupper att spela tillsammans. Och det fick ju verkligen Ferguson, det var ju någonting han var världsledande på. Det är en klassiker, det där mittfältet. Jag för mig att det var så här Rafael på högerkanten, sen var det centrala mittfältet, det var O'Shea och Gibson, alltså det är helt bizarrt.
Och sen Fabio,
på vänsterkanten. Alltså det är så dåligt lag så att det...
Och vann så stabilt med 2-0.
Det är som att han gjorde ett så här konstprojekt. Hur dåliga spelare kan jag ha och ändå vinna mot Arsenal?
Och så såg man,
vilken legend!
Kollade också Arsenals elva, och det var ju ändå liksom, ja men Van Persie och Nasri och de här som var liksom bra på den tiden. Så det var inte så att de ställde upp med B eller C-gäng. Liksom. Det var,
nej, vi hade inte skitbra lag heller när vi vann med 8-2 mot dem egentligen. Så här. På papper, så här, Cleverley Anderson, centralt mittfält.
nej, det är sant. Nej. Det är mycket...
Men han vann ju fan ligan liksom på Cleverley Anderson på centralt mittfält, det stora delen av säsongen. Det är otrolig tränare.
Kanske ska ta råd från honom idag fast han är 82 år och säger
det. Eller att han coachar laget istället. Tänk att stå där nu så här 82 år. Skalladomar, du vet, så här, ingenting att förlora längre.
Tänker på att Greenwood kom ju undan, han kunde ju festa i sitt hus under corona, han kom ju undan från The Greater Manchester Police. Jag tänker väl att Sir Alex borde också ha byggt upp någon typ av kunga immunitet så att han kan göra lite vad fan han vill nu för tiden.
Ja, han har nog någon form av ambassadörsskylt där, va? Han kan nog.
Tack för att ni har varit med i alla fall. Skitkul att snacka United med er som vanligt. Jag tänkte uppmana er som lyssnar att följ oss på sociala medier, Red Army Sverige på Facebook, Instagram, Twitter, och även följa Raspodden på Twitter. Det kommer att komma en giveaway där inom en inte allt så lång framtid, så se till att trycka på följknappen för det kommer hända lite grejer. Så hörs vi igen nästa vecka och så hoppas vi att vi ger Liverpool en rejäl kamp på söndag. Ha det gött. Hey.